1892 dör Ann-Charlotte Leffler i blindtarmsinflammation, 43 år gammal. Då har hon ändå hunnit göra slut på sitt 17 år långa, olyckliga äktenskap, träffa en 11 år yngre italiensk man, flytta till Neapel och få en son. Han är bara 4 månader när hon dör, alldeles för tidigt. Hur hade våra historieböcker sett ut om hon hade fått leva? Hur hade vår litteratur sett ut?
Nu så skulle hon ju, det skulle ligga helt andra möjligheter öppna för henne. Hon skulle kunna gå i ett mycket större landskap. Hon skulle kunna få ett mycket, jag tror att hon skulle erövra helt andra saker. Det är jag fullkomligt övertygad om.
Så här sa Kristina Lugn om Ann-Charlotte Leffler i K-special 2002.
Det som skiljer henne från... Det finns en rad andra författare i den generationen. Men det som skiljer henne är väl framförallt hennes mod. Jag hade nog varit för avundsjuk för att umgås med henne, tror jag. För att jag undviker människor som jag känner är i ett överläge mot mig. Jag vill vara den som är intressantast.
Hon sa också att Ann-Charlottes pjäser inte hade fått spelas på Brunnsgatan för att hon var för bra och hade konkurrerat ut Kristina Lugn själv. Jag vet inte riktigt hur jag och Ann-Charlotte Leffler är släkt, men det är på långt håll. Hon var kanske min morfars, farfars syssling eller något sånt.
Jag har gjort vad jag har kunnat för att förkväva min böjelse, men den ligger dock omal. Och jag kan ej svara för att det ej bryter löst en vacker dag.
Det här är från Ann-Charlotte Lefflers dagbok, innan hon hade kommit ut som författare. Det är inte bara Kristina Lugn som känt sig hotad och oroad av Ann-Charlotte Lefflers intelligens, mod, radikalitet och enorma vilja att skriva och verka. Redan under sin livstid möttes hon av beundran och förakt. Bland beundrarna fanns Ellen Key, som skrev hennes biografi, Elinor Marx, Sonja Kovalevsky, Henrik Ibsen och Axel Munthe. De som inte stod ut med så unga, begåvade och frispråkiga kvinnor var bland annat August Strindberg, Georg Brandes och litteraturkritikern Carl David af Wirsén. Yvonne Leffler, som är docent i litteraturvetenskap vid Göteborgs universitet, har skrivit flera böcker om 1880-talets författare, och däribland just Ann-Charlotte Leffler.
Hon var ju en av de här få kvinnliga författarna som inte uppvaktade genombrottsmannen framför andra, Georg Brandes, och som han ju inte riktigt kunde tåla, antagligen på grund av detta. Hon var en centralpunkt i Stockholms kulturella kretsar här på 1880-talet med då sin salong Svältringen, där man skulle umgås inte för att äta och dricka utan för de intellektuella samtalen. Och att hon också ju naturligtvis var den som Ibsen besökte när han var i Stockholm. Skulle man komma och introduceras i de kulturella kretsarna i Stockholm, så var Ann-Charlotte Leffler vägen in i det. Och hon var ju också portalgestalt för det unga Sverige, den unga radikala litteraturen, långt före Strindberg egentligen.
Ann-Charlotte Leffler föds 1849 i Stockholm. Hon drömmer redan som barn om att bli författare och blir också som 20-åring publicerad, fast under pseudonym förstås. Det här är en omvälvande period i Sverige. Många stora kvinnliga dramatiker föds här, och Ellen Key skriver om tiden. Framtiden kommer må hända och känneteckna vitterheten från senare hälften av vårt århundrade som litteraturen om och av kvinnan. Ann-Charlotte trodde, precis som många av hennes medsystrar, att det här var en tid när patriarkatet skulle falla. När hon är dryga 20 ingår hon ett resonemangsäktenskap med Gustav Edgren. Han är 10 år äldre och det 17 år långa äktenskapet förblir vitt. Det vill säga, de ligger alltså aldrig med varann. Vad maken Gustav ogillar mest är Ann-Charlottes vilja att skriva. Men hennes drivkraft är starkare än hennes vilja att vara till lags. Hon skriver pjäsen Skådespelerskan i hemlighet och skickar in den anonymt. Till hennes glädje och till Gustavs förtret antas den och sätts upp på Dramaten redan 1873.
Gustav var mycket ledsen, är så generad att han ej vill träffa någon människa och har ej mod att visa sig på teatern då pjäsen ska givas.
Så här skriver Ann-Charlotte Leffler i sin dagbok i november 1873. Skådespelerskan får övervägande bra recensioner, bland annat av Strindberg, som då ännu inte har gått in i sin kvinnohatarperiod, snarare tvärtom. Det dröjer dock inte lång tid innan han utser Ann-Charlotte Leffler till sin huvudrival och gifta sig ett tydligt svar på hennes pjäs Sanna kvinnor. 1879 har Ibsens Ett dockhem urpremiär och det är inte svårt att se att han har fått sin inspiration från Ann-Charlotte Lefflers Skådespelerskan, som också handlar om en kvinna som slits mellan sin yrkesroll och sin hustruroll. Ann-Charlotte är en pionjär och det finns kritiker som ser det nya och det banbrytande i hennes dramatik och prosa.
Sen fanns det ju, kan man säga, två sidor i kritikerkåren. Det fanns de som anammade det unga Sveriges litteratur, den radikala litteraturen, de unga kritikerna kan man säga. Och sen fanns det de reaktionära med Carl David Avicen, som är ett av de här mest kända namnen, som ju inte liksom stod ut med den här mer radikal, eller de här inläggen i den könsrollsdebatten och som ville ha allt som den gång hade varit och så skulle det få bli med kvinnans plats i hemmet och så vidare.
Kvinnan har vissa heliga uppgifter. Hennes verksamhet ska vara förlagd till hemmet. Hon ska fostra det uppväxande släktet och hon ska harmonisera de själskrafternas splittring som mannen utsätts för inom sitt allt mer specialiserade arbete. Hon ska inte ge sig in i en onaturlig tävling med mannen på de verksamhetsområden vilka av ålder tillhör honom. Hennes pliktområden är helt naturligt förlagt inom hemmet.
Sen så är hon då förvånansvärt radikal också, för att hon synliggör ju saker i sina texter som inte ens de andra samtida i det unga Sverige riktigt vågar ta sig an. Hon är den första svenska författaren som har gestaltat en amningspsykos i en sommarsaga. Sanna kvinnor gestaltar hon verkligen det här med att även om enskild egendom är något som man kan ha som kvinna efter 1874, så finns det också förväntningar och moralisk utpressning i inom ett äktenskap eller inom en familj som hon verkligen synliga.
Har du gett bort mina pengar?
Inte dina, mina.
Ann-Charlotte Lefflers pjäs Sanna kvinnor handlar om en familj där pappan är spelmissbrukare och spelar bort hela familjens förmögenhet såväl som sin hustrus arv. Dottern Berta får arbeta dygnet runt för att försörja sin familj och till slut lyckas hon övertyga sin mamma och skriva över pengarna på henne för att pappan inte ska få tag på dem och kunna spela upp dem också.
Det är i så fall en olaglig handling. En hustru har ingen egendom som inte tillika är hennes mans.
Och jag tror att Camille Lundberg har reda på lagen.
Då säger jag att det är usla lagar som tillåter sånt. Det är upprörande. Men här ser man vart de moderna emancipationsidéerna leder till fullkomlig upplösning av äktenskapet och familjelivet.
Ja, men lagstiftningen måste väl också tänka på sådana äktenskap där hustrun kan behöva ett skydd mot mannen.
Nej!
Jag tycker att Sanna kvinnor, som jag har skrivit om, är ett väldigt bra drama. Den är väldigt aktuell, tycker jag, än idag. Därför att familjedrama ser vi, och lagstiftning är en sak, men spelet och känslomässig utpressning inom en nära relation inom en familj är en annan sak. Det tror jag är ett drama som utspelar sig i många familjer än idag.
Det är inte längre kvinnans största dygd att likna hundarna.
Hundarna? Nej, vet du vad?
Ja, just hundarna. Ju mer man slår dem, desto tillgivnare blir de. Nu när till och med lagen börjat vilja göra kvinnor till människor, så kan ändå inte kvinnorna frigöra sig från traditionerna. Hellre tar de stryk och svält än och lever herrelösa.
Jag läser Ann-Charlotte Lefflers dramer och noveller, och jag läser hennes brev och dagböcker. Och jag förundrar över att hennes tankar och mina är så lika. Fast hennes tankar är 150 år gamla. Hur radikala måste de inte ha varit då? När vissa av dem nästan känns tabubelagda idag. Hon ifrågasätter äktenskapet som institution. Hon tar parti för abort och för preventivmedel. Hon undrar om moderskallet verkligen kan vara viktigare än konstnärskallet. Och hon gör kvinnan till ett erotiskt och sexuellt subjekt, inte objekt.
Sen tycker jag att en del av hennes noveller är lysande. En Bal i societeten där hon verkligen avslöjar spelet och hur man fick unga flickor bortgifta. Hur man visade upp dem på en bal och det här rena köttmarknaden som för sig gick i balrummen. Och sen Aura och Bunge tycker jag också är en väldigt bra novell. Det här med att hon, när hon kommer ut till sommarstället, hur hon kastar av sig korsetten och bada och simma. Och det här med att den här frigörelsen, den kroppsliga frigörelsen, är något som han från något Leffler ständigt återkommer till.
Först nu såg hon upp på fyrvaktaren som kommit emot dem på bryggan. På en gång blev hon mycket blek och hennes ögon hängde sig fast vid honom med en underlig blick. Det var som en svindel och det skymde litet för hennes ögon. Men genom dunklet såg hon tydligt och klart den man som stod framför henne. Och det kom över henne med en förfärande visshet att nu var den timmeslagen som hon i hela sitt liv längtat efter. Nu först skulle hon begynna att leva. Och då hon trädde in i den låga stugan hade hon ungefär samma känslor som då hon kom på sin första bal. En sakta hjärtklappning. En dunkel förnimmelse av att hon stod inför något avgörande. Vad var det väl hos honom som genast gjorde ett så starkt intryck på henne? Hon kunde ej göra sig redo härför. Hon visste blott att en brännande längtan efter att uppleva något som under hennes tomma liv mer och mer fått makt med henne nu liksom stod vid målet. Och att denne främmande man hade hennes öde i sina händer. Ett par trofasta, bruna ögon med ett egendomligt uttryck av bedjande ömhet samt veka, fylliga, skägglösa läppar bildade hos honom en underlig motsats till en viss trygg otillgänglighet i sättet.
Men just det här att hon skrev så mycket om erotik och någon slags liksom, och lust och sådär. Hur tror du det påverkade hur hon togs emot?
Man tyckte det var smutsigt, vidrigt. Eller många tyckte det.
För den är liksom för mycket på något vis.
Ja, den är för radikal för sin tid.
Ann-Charlotte Leffler var alltså Sveriges mest spelade dramatiker under 1880-talet. Hon översattes till engelska, tyska och italienska. Hon skrev romantiska noveller, politiska romaner och komplexa dramer. Ändå klumpas ofta hennes verk ihop till några rader i litteraturhistorien och kallas ospelbara tendensdramer eller förlegad indignationsdramatik.
De ledande kulturpersonligheterna, vad de säger under en tid, är ofta det som lever vidare längst. I högre grad så har man lyssnat på Carl David Avicen framför då de mindre kända litteraturkritikerna från den tiden. Och sen är det naturligtvis också att de stora, tunga litteraturhistoriska arbeten, handböckerna, vad som står i dem blir alltså sanningar. Det alltså skapas myter. Och det har ju hänt väldigt mycket kring just kvinnliga författare, att en manlig litteraturhistoriker har tagit fram en sida och blåst upp. Och sen är det den som har gått vidare till eftervärlden. Det finns massor av sådana bilder och de lever kvar. Och det är väldigt enkelt ju. Att liksom bara höra en sån här slagkraftig formulering och så tas till sig den. Och istället för att börja läsa kanske många tusen sidor för att skapa sig en egen bild.
Kan du inte försöka förlåta mig?
Förlåta? Det är så sorgligt att behöva förlåta. När hela ens själ längtar efter att få beundra och tro på någon.
Ja, så sorgligt att behöva förlåta när man bara vill beundra. Egentligen sa väl kulturkritiken då och säger väl kulturkritiken än idag kanske mer om samtiden än om det verk den kritiserar. Strindbergs 100 år gamla verk hyllas fortfarande och ses som relevanta än idag.
Ändå kan jag ju tycka att Fröken Julie är en ganska nattstånden pjäs. Den handlar om väldigt mycket om klassmotsättning på ett sätt som väl inte är riktigt aktuellt idag. Den handlar om mycket annat också. Och visst är den en bra pjäs, men jag kan inte se att den är mycket mer aktuell än många av de pjäser som Ann-Charlotte Leffler, Alfred Agrell och även Benediktsson, Victoria Benediktsson skrev.